Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Svensk narkotikapolitik är numera en udda fågel i västvärlden. Seniorprofessor i sociologi Ted Goldberg gästar podden för att tala om narkotika, bruk, missbruk och gängvåld. Men först, ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam i ett ord. Du får ett reklamfritt avsnitt 2 dagar före allmänheten. Om du tillhör den så kallade allmänheten men ändå vill stödja podden kan du också göra det på PayPal, med Bitcoin eller via Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag är oerhört tacksam för ditt stöd. Vill du läsa min och Jens Ganmans bok Älskade Public Service så går det inte längre. Den är slut. Om du vill läsa den som e-bok så går det givetvis. Men och på min hemsida tillhandahålls en pdf under fliken shop. Och vi kommer möjligtvis att trycka en till upplaga. Men innan det tänkte vi försöka göra en ljudbok av Älskade Public Service. Jag vill därför be dig om hjälp med det projektet. Vill du kunna lyssna på ljudboksversionen av Älskade Public Service eller ge en ljudboksversion av Älskade Public Service till en vän som inte är så bra på att läsa, så swisha mig på 0768-943737. 0768-943737 och skriv meddelandet Älskade Public Service så jag vet att du röstar för att genomföra det projektet. Jens Ganman kan du stötta på hans Substack, Jens Ganman i ett ord .substack.com. Jens Ganman i ett ord .substack.com. Det här är en svensk tiger, boken jag har skrivit själv och som jag åtalades för av svenska staten, finns fortfarande i lager inne på sin 7:e upplaga på hemsidan aronflam.com, även på engelska. Gå därför gärna in och beställ där. Leveranstiden är lång men det är väl värt väntan. Ted Goldberg är seniorprofessor i sociologi, författare till flera böcker om narkotika och frekvent debattör om narkotikapolitiken där han anses inta en för Sverige udda inställning. Han anser nämligen att vi bör basera narkotikapolitiken på vetenskap snarare än religiös övertygelse. Sveriges unika position bland västländerna reflekteras bland annat av vår exceptionellt höga dödlighet bland narkomaner. Numera kan vi också lägga till gängvåldet som en av vår politiks konsekvenser. Och med politik syftar jag inte enbart på narkotikapolitiken utan även på brottsbekämpning, invandring och integration. Men nu är det narkotikapolitiken vi ska diskutera med Ted Goldberg. Njut!
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Ted Goldberg.
Tack så mycket.
Du är ju ny för mina lyssnare så jag tänkte att jag börjar med min nästan klischéartade fråga den här gången. Vem är du?
Ja, jag föddes i Manhattan och växte upp i New York. Och det är en av de så att säga konstiga livserfarenheter jag har haft jämfört med svenskar. Att jag har vuxit upp i en miljö där jag har varit narkotika runt omkring mig hela livet. Och där den organiserade brottsligheten har gamla anor. Så det är en erfarenhet som jag har som kanske inte svenskarna har. När jag kom till Sverige...
Så när växte du upp i New York?
När jag föddes alltså. Ja. Jag föddes 1944 i New York. Okay. Och jag kom till Sverige 1964 som 20-åring. Och skrev in mig på Uppsala universitet. Och läste först etnografi och sen sociologi. Till skillnad från vad jag läste i USA som var fysik och kemi. Men det var inte så intressant för mig. Sen gjorde jag en deltagande observationsstudie på narkotikascenen i Stockholm som sträckte ut över 4,5 år. Och poängen med det var att lära känna de som är tunga missbrukare, som det heter på svenska. Och försöka komma dem in på livet och försöka lära mig se världen ur deras ögon. Och också ha en möjlighet så att säga att bygga upp förtroliga relationer. Vilket gör att man får helt andra svar på frågor när man pratar med folk. Och också får möjlighet att kolla. När man får ett svar, man träffas gång på gång och man kan alltid kolla eller ta upp det igen. Vilket resulterar att man får helt andra typer av svar än vad man får om man bara går ut och intervjuar folk. Så det är ytterligare en erfarenhet som jag har som det är väldigt få som har. Och det kanske är därför utifrån de här två erfarenheter som jag berättat om att min syn på droger kanske är lite annorlunda än vad de flesta har här i Sverige.
Ja, men ett sånt svar leder ju också till minst två följdfrågor. Så jag tänkte börja med att fråga, men hur kommer det sig att du kom till Sverige för att studera?
Jag kom inte till Sverige för att studera. Utan jag lämnade USA för att det var politiskt omöjligt där, ansåg jag. Och jag och en vän kom till Sverige. Vi kom inte till Sverige, vi kom till Europa och åkte runt i månader. Och så småningom kom vi till Sverige och trivdes bra här. Och tänkte vi skulle stanna ett tag. Men vi kunde inte prata svenska och det var omöjligt för oss att få ett arbete. Så tänkte vi, vad ska vi göra? Och då... råkade vi träffa en kille som var en amerikan som var i ett utbytesprogram från Kalifornien till Uppsala universitet. Och han föreslog att vi kunde ta kontakt med ledaren för hans grupp och se om vi kunde också vara med på det programmet. Men det kunde vi inte därför att vi var inte från Kalifornien. Men han som så att säga hade hand om programmet, han hjälpte oss ändå. Så började vi läsa som vanliga svenska studenter. Så att då började vi läsa i Uppsala för att kunna vara här ett tag till. Men vi hade inte planerat direkt att bo kvar här. Men som det visade sig, båda två av oss disputerade här i Sverige så småningom. Så att, ja.
Och sen, du sa att du växte upp i New York. Och om du är född 44 så måste det ha varit på 50-talet.
Ja, en del. 40-talet och 50-talet, ja.
Och redan då så var du i ditt liv då omgiven av narkotika?
Ja, absolut. Alltså jag är född på Manhattan och liksom det finns narkotika överallt där. Och mina föräldrar varnade mig för narkotika när jag började i kindergarten, alltså när jag var 5 år gammal. Så det var... Och dessutom hade vi tonårsgäng där och sånt som så att säga har kommit mycket senare till Sverige. Men jag har växt upp med detta.
Ja, men det är ju fascinerande. Och sen så antar jag med politiskt omöjligt 1964 så antar jag att du var inte övertygad kapitalist. Det kan man säga. Och sen så kom ni till det socialistiska paradiset Sverige och trivdes så bra. Så här har du stannat resten av ditt liv.
Ja, jag kan säga så här att det var det politiskt. Det var inte så mycket kapitalismen som jag reagerade emot. Men det var ju i början på 60-talet, det var ju rasismen. Och det var ju väldigt radikala grupper som John Birch Society exempelvis. Och det var inblandning i Vietnamkriget. Och det var lite sånt som gjorde att jag kände att det här är ett orimligt ställe. Och jag funderade, är det något jag kan göra för att förbättra saker? Men jag kom inte på det.
Och då tänkte du att då kommer du till Sverige och här
nej,
fanns...
Nej, jag kom inte till Sverige.
Nej, nej, du reste runt, landade
jag lämnade USA. Jag kom, det var inte att jag hade ett mål, någon särskilt ställe, utan nu ska jag härifrån ett tag. Och det var inte så att jag tänkte jag lämnar permanent, utan jag tänkte jag ser något annat.
Mm. Men det blev permanent?
Det blev det, men det var inte så att jag hade räknat ut den som 20-åring. Det hade jag inte.
Men hur kommer det sig att du bestämde dig för att stanna då?
Ja, jag sa att det var en professor som hjälpte oss komma in på Uppsala universitet. Men det var också en oerhört brist på bostäder i Uppsala på den tiden. Och det råkade vara någon från Kalifornien-gruppen som hade åkt tillbaka till Kalifornien. Så det var en studentrum. Det var ett par studentrum som var lediga som han hade så att säga första ching på. Och det gav han, det såg han till att vi fick. Och, men eftersom jag inte kunde prata svenska, jag såg inte, jag skrev på kontraktet. De hade strukit över en rad högst upp på kontraktet och skrivit ordet tillfälligt. Men det visste jag inte vad det betydde, så men jag tänkte okej. Okay. Men sen, tillfälligt betydde en termin. Och så fick vi ett samtal från studentstaden i Uppsala och sa, kan ni ha det nästa termin så måste ni tala om det bums. Och vi bad att få en dag att tänka på saken. Och då pratade vi om det och så kom vi fram till, okej, vi tar en termin till då. Så ungefär så blev det. Ja, sen var vi så nära att få en filkant så vi tänkte att okej, vi får ta ut en filkant här. Så, sen blev det mer att ja, det här är nog rätt ställe och vi stannar kvar här ett tag.
Ändå kul att höra med tanke på, jag menar, Sverige måste ha förändrats en hel del.
Ja, kan man säga, ja. Det vet du väl.
Och höra, du skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet, nämligen 2022, angående den då grinande våldsvågen bland våra gängkriminella.
Mm.
Och där föreslår du som lösning att man ska ta ifrån dem narkotikahandeln genom att börja reglera den. Och då tänkte du att man skulle börja reglera cannabis. Vill du berätta lite om hur tänkte du?
Det börjar med att den svenska narkotikapolitiken är grundad på vissa antaganden om narkotika. Och det huvudsakliga antagandet är att människor blir missbrukare på grund av att de börjar experimentera med droger. Och sen sker biokemiska förändringar i kroppen som gör att de blir beroende. Det vill säga att de inte längre har kontroll över vad de gör och då sitter de fast. Så hela narkotikapolitiken är byggt kring tanken vi måste hindra folk från överhuvudtaget pröva så att de inte blir fast. Men jag kan säga på en gång att jag har ett helt annat antagande och det vill säga att även om det biokemiska spelar en viss roll, den huvudsakliga rollen är människors psykosociala erfarenheter, deras konkreta livsvillkor. Och att det inte är särskilt många människor som blir vad jag kallar för problematiska konsumenter. Däremot finns det betydligt fler rekreationskonsumenter. Så vi kanske kan börja med att säga, så länge man håller sig fast i tanken att om du prövar så kommer du att fastna, då är det rimligt att ha den här politiken vi har. Men om man förstår att det är väldigt få av dem som prövar, nästan ingen egentligen som prövar, närmare bestämt det rör sig om max 10%. Det beror på att statistiken är lite skakig. Den statistiken som fanns upp fram till bara för ett år sedan sa att det var 4%, inte 10%. Men nu har vi en ny metod att räkna och då har vi fått fram betydligt fler. Så att jag höjer den till max 10. Men i alla fall, det betyder att 90% av dem som har prövat droger, så att säga, blir aldrig problematiska konsumenter. De förblir rekreationskonsumenter, eller så slutar de bara. För de tycker inte det är något som de vill ha. Så att, till skillnad från den vanliga idén i Sverige där människan har tappat kontroll, så menar jag att människor fattar beslut i sina liv med vad de vill göra. Och det gäller för oss att lära oss på vilka grunder fattar de sina beslut. Exempelvis, varför fattar de beslutet att fortsätta eller varför fattar de beslutet att sluta?
Jag tyckte det var väldigt intressant när jag läste artikeln du skickade över innan du kom hit. Mm. Just det här, därför att vad du säger är att om man har det biokemiska perspektivet att drogen förändrar människans biologiska villkor och gör henne beroende och det är utom hennes kontroll. Mm. Och sen så jämför det med det psykosociala perspektivet, så tillåter det förra perspektivet ingen agens medan det andra gör det.
Mm.
Det vill säga, bara genom att tro att du har en fri vilja så kommer du kunna påverka din situation mer än om du inte har en fri vilja, om du inte tror att du har en fri vilja, oavsett om den fria viljan finns eller.
Ja, men jag säger så här att jag har sagt att jag har varit ute i fältet under en lång tid och lärt känna folk. Och de allra flesta säger rakt ut att de väljer. Det är inte att de tvingas, de väljer. De väljer att ha droger, men de väljer en massa annat också. Vad gör de mer för destruktiva handlingar mer än droger? Och det kan vara allt ifrån väldigt enkla saker som de inte borstar tänderna, de äter fel, de inte sover tillräckligt. Det är sådana enkla saker som till väldigt, väldigt destruktiva saker som att hitta en drog på gatan, hitta en piller på gatan och svälja den bara utan att veta vad det är. Att när de injicerar istället för att ta lite, för att man vet inte hur mycket som finns i sillen, för att det droger är utspädda, ja. Och du vet aldrig hur stark drogen är, så du försiktigt tar du lite för att se. Men de kan smälla i sig alltihop på en gång med stor risk att det blir en överdos. Så det är bara för att ta några exempel på de självdestruktiva beteenden.
Och vad är det för sorts människa då? Med vilka psykosociala livsbetingelser är det som gör att vissa blir missbrukare medan andra bara kan bli brukare?
Ja, jag har en hel teori som kallas för stämplingsteori eller en avvika karriärmodell som består av fyra stadier. Och de första två stadier är livserfarenheten innan de börjar med droger. De börjar i princip i vaggan. Och om jag skulle säga det väldigt, väldigt snabbt, alltså när man föds har man ingen självbild överhuvudtaget. Man vet inte vad man är för sorts människa. Man vet inte ens att det här är min hand, exempelvis. Men genom erfarenheter av vad som på fackspråk kallas för signifikanta andra, som småbarn är det oftast föräldrarna, de sociala föräldrarna som uppfostrar en, man börjar utveckla en självbild, därför att bebisens beteende är väldigt spontan. Det är inte genomtänkt, de bara gör saker. Men sen kommer reaktioner. Och om jag ska säga väldigt generellt, alltså, de flesta av oss lär oss när vi gör något fel att den grejen du gör just nu är fel, men du är okej. Okay. Men somliga lär sig, det är inte bara den grejen du gör just nu som inte är okej, okay, utan du är inte okej. Okay. Och det är första stadiet i att utveckla ett sätt att bli narkoman. Det vill säga att den begynnande självbilden blir negativ. Sen när man blir lite äldre, den här första stadiet kallar jag för föräldrastämpling. Och stämpling betyder att du får reaktioner som gör att du devalverar din självbild. Den blir sämre än vad det har varit. Men okej, okay, sen blir du lite äldre och då börjar du komma ut i samhället lite grann. Du träffar grannar på gården, du kanske börjar på förskolan. Så att säga, de människor som blir dina signifikanta andra blir fler än bara föräldrarna. Och i somliga fall så blir det att du får motsatta budskap från föräldrarna. Det vill säga att de som har fått stämplande reaktioner från föräldrarna får tvärtom från omgivningen. Och i så fall mildras effekterna av föräldrastämpling. Men det kan också hända att du får sådana reaktioner från andra som förstärker den negativa självbilden. Och det är, risken är stor, speciellt när barnen kommer upp efter några år, kanske börjar på förskolan exempelvis, att barnen har en begynnande negativ självbild och de börjar testa andra människor, så de kan bli rätt jobbiga på förskolan exempelvis. Och det beror på hur förskolepersonalen reagerar på detta. Och om förskolepersonalen är utbildade och de vet vad de borde göra, men det är frågan om rent konkret, har de så många barn så de inte hinner med allting? Eller är det så att de är så stressade att de är underbemannade att de inte hinner? Men vissa människor som har stämplats av sina föräldrar även blir stämplade i sina första kontakter med samhället. Och det gör att den här begynnande negativa självbilden förstärks. Och den kallar jag för samhällelig stämpling. Så det är den andra stadiet. Så du har föräldrastämplingen och samhällelig stämpling. Men det är fortfarande så att ett barns beteende fram till kanske omkring puberteten. Det är väldigt mycket spontant beteende. De är inte så väldigt insatt i samhällets regler och samhällets normer. De lär sig dessa normer genom att de handlar spontant och sen får de reaktioner från andra. Och så lär man sig vad som går hem och vad som inte gör det. Men så småningom kommer man upp i en ålder där man har en relativt klar bild av vad som är okej och vad som inte är okej. Och då kan man gå in i den tredje stadium där man har en avvikelse som är grundad på att du vet vad du bör göra, men du väljer att göra annat. Du väljer att provocera fram stämplande reaktioner. Och då, nu är jag uppe i kanske tonåren, i puberteten, och du förstärker den här negativa självbilden ännu mera.
För att bekräfta den?
Ja, det är så att människor har en tendens att söka bekräftelse på sin självbild hellre än att orsaka inkongruens. Det är inkongruent om jag tror att jag är en dålig människa och folk talar om för mig att jag är en bra människa. Det stämmer inte.
Då uppstår kognitiv dissonans, ja, och så mår du dåligt liksom, därför att du känner inte igen dig själv.
Absolut, och det är också så att det är en viss tendens att säga att tycka att den andra är dum. Förstår du inte vem du har att göra med? Så jag måste göra det tydligare för dig. Och då trappas upp provokationerna. De blir värre och värre. Så att även de som förstår att de är inne i en process där den andra provocerar en, det kan komma till en punkt där man inte orkar längre. Och så, då slår man även i bordet i princip. Men om du kan träffa någon som förstår vad du håller på med och har ett tålamod och kan hitta metoder som de inte stämplar, det kan göra att du omvärderar din självbild i en positiv riktning. Och det är väldigt bra om man träffar någon, men det är inte alla som gör det. Och då får man folk då ut, det här blir då en tendens att experimentera med alkohol exempelvis. Grejerna som man märker är att de som kommer att bli problematiska konsumenter längre fram, de börjar med alkohol tidigare än andra och dricker mer än andra. De börjar röka tidigare än andra. De börjar skolka. De kanske snattar. De är kända. Socialarbetarna känner till dem. Redan på dagis är det många dagispersonal. Eller vad ska jag säga? Förskolan, förlåt. Förskolepersonalen vet att det här barnet är i riskzonen. De ser det. En del lärare ser det också. Så att det är inte så att när man blir problematisk konsument att det kommer från det tomma intet, utan det är signaler hela tiden. Men det gäller att se de signalerna och det gäller att hitta motdrag. Och det är inte alla som förstår, och även om man förstår, det är inte säkert att man orkar hitta motdrag. Och det är då exempelvis jag som var på drogscenen i Stockholm, det är då jag börjar träffa de här tonåringar. De söker sig till drogscenen. Men det är så att drogscenen är så vansinnigt destruktiv. Jag menar, det är verkligen svårt att vara där. De allra flesta som söker sig till drogscenen ser tämligen omgående att det här är ingenting för mig. Och de avviker. Jag vet inte hur många jag träffade som kom, stannade ett litet tag och sen såg man aldrig dem mer. För de förstod att det här är bara för negativt. Och det är det fjärde stadiet som jag har, kallar jag för avvikande spiralen. Och vad det är helt enkelt är att du har en självbild på en viss nivå som tillåter dig att göra vissa saker. Men är man på drogscenen, det blir utmaningar att man ska göra ännu mer avvikande saker. Och för att göra dem måste du devalvera din självbild ytterligare. Och ju mer du tvingas devalvera din självbild, desto fler människor som hoppar av. De vill inte detta. Det är för mycket. Och det är bara de människorna med den mest negativa självbilden som är kvar på scenen och som blir problematiska konsumenter. Så det är verkligen inte vem som helst som blir. Det är en väldigt liten del av befolkningen. Nej, det är 4-10% som av de som har redan prövat narkotika. Om du går tillbaks till hela befolkningen, det rör sig om mindre än 1%. Men men jag kanske ska försöka göra en åtskillnad mellan rekreationskonsumenter och problematiska konsumenter.
Ja, för den skillnaden gör man ju när det gäller alkohol.
Ja, och det är just det jag kommer att förklara den med. Men vad jag kan säga är att min avvikarkarriärmodell gäller problematiska konsumenter, inte rekreationskonsumenter. För rekreationskonsumenter i princip kan vara vem som helst. Så vad är det för skillnad? En problematisk konsument är en människa som låter droger spela en avgörande roll i deras liv. Livsaspekter som de flesta människor prioriterar. Sådant som familjen, sociala relationer, ekonomin, hälsa. Det prioriteras lägre av problematiska konsumenter än de flesta av oss. Droger prioriteras högre än alltihop på det här. En rekreationskonsument däremot, det är så att säga att för dem droger spelar en underordnad roll gentemot andra saker i livet. Det är ingen primär aktivitet, utan de låter inte dessa droger dominera livet. Och de kan finna mening i livet utan att ha droger i kroppen. Och liksom, att säga att det är en övergång från rekreationskonsumtion till problematisk konsumtion, det är ett felaktigt sätt att tänka. Det är okej, visserligen har alla problematiska konsumenter kanske haft en period där de inte tog så mycket droger. Men det är en kvantitativ skillnad och en kvalitativ skillnad mellan att vara rekreationskonsument och problematisk konsument. Och jag tror jag kan belysa det lättast med alkohol. De allra flesta alkoholkonsumenter är rekreationskonsumenter. De dricker alkohol, kanske dricker till middag på fredag kväll, eller de kanske går ut och festar och dricker eller någonting sånt. Men för det mesta så sköter de sig. Och deras drogkonsumtion, deras alkoholkonsumtion, för det mesta inte påverkar bara sig som de själva eller sin omgivning allt för mycket negativt. Detta till skillnad från alkoholproblematiker som gör livet bygger kring att man är berusad. Så att säga liksom att rekreationskonsumenten av alkoholen och problematiska konsumenter av alkoholen, de använder samma droger, men att säga att de gör samma saker, det ser man att det inte är så. Det är orimligt.
Men din modell blir ju skillnad också gentemot, om man tänker på den biokemiska tolkningen, så tar ju en missbrukare narkotika för att få njutning, maximera sin egen njutning. Men med din, för du går ju in på hur jobbigt det är att vara på drogscenen. Så med din psykosociala modell, då är det ju snarare så att de alltså försöker stävja någonting som är jobbigt.
Ja, det är en tolkning. Det är en tolkning, men det är inte min tolkning. Man kan säga så här är att när man har en negativ självbild så gör man negativa saker och får sin självbild bekräftad. I värsta fall blir du stämplad och du är tvungen att devalvera självbilden. Problematiska konsumenter gör negativa saker hela tiden. Och jag ser det som faktiskt som en långsam självmord. Många av dem ifrågasätter om de har överhuvudtaget rätt att leva. En sån dålig människa som jag. I alla fall är det väldigt självdestruktivt. Och syften är också självdestruktivitet. Och rekreationskonsumenter, deras syfte med narkotikakonsumtion är inte självdestruktivitet. Det är någonting annat. Att kunna träffa folk, att kunna koppla av, att vara sexuell eller vad det nu är. Njuta av en middag, någonting sånt. Så det är väsensskillnad mellan rekreationskonsumtion och problematisk konsumtion. Det är det man ska hålla i huvudet. Det är två mycket skilda saker.
Du tycker ändå att narkotika är ett problem?
Nej, det är inte narkotikan i sig som är problemet. Det är hur vissa människor använder det som är problemet. Okej, om jag ska försöka definiera vad är narkotikaproblemet egentligen? Om du frågar folk på gatan, vad är narkotikaproblemet? Varför är narkotika farligt? Du får ett svar som till exempel, det medför allvarliga negativa konsekvenser. Till exempel arbetslöshet, eller kriminalitet, eller upplösning av familjer, eller sjukdomar, eller för tidig död. Det är sånt de rabblar upp. Men detta gäller inte rekreationskonsumenter. Inget av detta stämmer för rekreationskonsumenter. Däremot stämmer det för problematiska konsumenter. Så det är problematiska konsumenter som vi ska rikta in oss på. Det är det som är problemet. Och då måste vi ställa frågan, varför är de så självdestruktiva? Var kommer det ifrån? För droger är bara en del av ett självdestruktivt mönster.
man kan se det på andra typer av handlingar i de här människorna.
Ja, men jag har redan förklarat det. Det är vardagssaker. Men, jag menar, om du hör drastiska saker. Jag menar, det finns så att säga så kallade needle freaks. De är ovanliga, men de finns. Och jag satt med en needle freak en gång. Han hade en kanil och vi satt och skulle fika. Och han satt med en kanilnål och så dunkade han den i bordet medan vi skulle fika. Vilket gjorde att nålen var trubbig. Och när en nål är trubbig, det är svårt att få den genom huden och in i en blodkärl. Och sen tog han den här trubbiga och smutsiga nålen och tvingade den in i armen. Så drar han ut den och så tvingar han in den igen. Och så drar han ut den och så tvingar han in den igen. Allt utifrån att det inte fanns någon narkotika i kanilen. Så det var inte att han skulle ta en spruta. Det var bara att han ett självdestruktivt beteende. Nu är det här ett drastiskt exempel, men ändå ett exempel. Det visar hur långt det kan gå.
Ja, det är, vad är kontrollskador för någonting, så att jag inte glömmer det?
Ja, det är så här att om man tänker sig att man tar en vanlig medicin, du har en förkylning eller vad det nu har, du tar en medicin. Det finns en primär verkan och det är därför du tar drogen. Du tar den för att den ska bota en viss symptom. Men de flesta mediciner har också biverkningar. Och när man tar mediciner, det är någon slags avvägning mellan vad vinner jag på det här, den positiva, men vad riskerar jag också? Och vissa droger har väldigt allvarliga biverkningar, eller hur? Exempelvis cancermedicin och sånt, men man ändå tycker det. Men vi har någon slags idé vad det gäller narkotikapolitik, att vi kan ha en politik som bara gynnar alla. Men jag vill påstå att det finns biverkningar i vilken narkotikapolitik man än väljer. Så att somliga kanske vinner på den politiken, men andra förlorar. Och det är så att säga, de skadorna som uppstår som ett resultat av en politik, det kallas för kontrollskador.
Och vilka kontrollskador skulle du säga är, eller finns det unika kontrollskador som härrör ur den svenska narkotikapolitiken, eller är de bara samma art, men högre grad?
Ja, men alltså, om vi ska gå in på det, jag kan säga att för det första så vissa människor blir stämplade bara av det att vi har den politiken vi har. Exempelvis, om polisen börjar haffa någon gång på gång, vilket de ofta gör därför att det höjer deras statistik om hur många de har tagit. Ja, den människan lär sig att ja, jag är ingenting värd. De tar mig när de vill, så att säga. Och dessutom känner jag, det kan nästan känna att det är rättvist, för jag är en sån dålig människa. Men man ser inte att vad man gör är att man förstärker den känslan. Men det finns mycket allvarliga kontrollskador som jag gärna vill prata med dig om. Jag kan börja med att berätta att som ett resultat av den politiken vi har, så har vi byggt upp en organiserad brottslighet här i Sverige. Grunden till den organiserade brottslighetens ekonomi har varit och i viss mån fortfarande är narkotikaförsäljning. Och de har vunnit jättemycket pengar, de har tjänat jättemycket pengar på detta. Och inte bara här i Sverige utan världen över. Men som jag redan berättat, jag har sett det här i min uppväxttid för att drogerna fanns redan då i New York. Men okej. Så vad vi gör är att vi gör drogen illegala, men det finns en efterfrågan. Och vi har försökt på alla möjliga sätt att få ner den efterfrågan. Det har inte fungerat. Vi har försökt hindra att narkotika kommer in i landet på alla möjliga sätt. Det har inte fungerat. Så vad som har hänt är alltså att mer och mer pengar, det driver upp priserna bara genom att det är en brist på tillgång ibland. Men vad som har hänt nu är att droghandeln har blivit mer och mer organiserad. Och då börjar man ha vad som på engelska kallas för turf wars. Jag kan ta några engelska termer när vi pratar om det här.
Absolut.
Därför att de termerna är väl etablerade i USA eftersom vi har haft problemet så länge. Men vad turf wars är att de här gängen börjar konkurrera med varann om vem som ska sälja inom ett visst område. Turf är så att säga ett område. Så att om man har ett visst område, man försöker expandera in i nästa område. Men de som redan har det området, de vill gärna ha kvar den. Och då börjar kriget, så att säga. Och det är då man börjar, så att säga, trappa upp reaktionerna mot varandra. Exempelvis, som vi har sett mycket tydligt här i Sverige, man kan börja skjuta på varandra. Men vad händer när man börjar skjuta på varandra? Jo, vi får vad som på engelska kallas för innocent bystanders. Det vill säga oskyldiga människor som inte har med sakerna att göra, som råkar stå på fel plats vid fel tidpunkt. Och då kan de bli exempelvis skjuten eller knivhuggen av misstag eller någonting sånt där. Och vidare, liksom FN har varit inne på det här. De har försökt diskutera vad är de kontrollskadorna som uppstår när man har en narkotikapolitik som tillåter den organiserade brottsligheten att tjäna mycket pengar. Och jag kan ta upp några av dem. För det första får man ökat våld. Och det har vi sett i Sverige, eller hur? Våldet bara trappas upp och trappas upp. Den andra som kanske inte alla är medvetna om, men som finns, är att legitima affärsverksamheter och organisationer infiltreras.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft
or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bara i morse så hörde jag på radion om någon gangsteravrättning där mördaren hade haft på sig Fedora-uniform.
Ja, men... ja.
Jag bara säger.
Han kunde lika gärna haft en polisuniform på sig också, det vet man inte, men okej. Men när man menar att de infiltreras är att så kallade legitima affärsverksamheter kan få folk in i styrelsen, de kan köpa aktier och sånt där som gör dem ett inflytande över legitima affärsverksamheter. Och vi har börjat se det mer och mer i Sverige nu. En tredje är att politiker och tjänstemän korrumperas. Jag menar, ni kanske har läst om Al Capone eller någonting sånt i USA, hur han köpte alla domare och sånt. Och, ja, men Sverige har ett oerhört bra rykte att det är svårt och vi har inte så mycket korruption i landet. Men vi har fallit på senaste tiden, vi har fallit 4 platser på listan. Förut var vi 1, nu är vi 5 i världslistan. Och liksom, man börjar se att ju mer pengar den organiserade brottsligheten har, desto mer de kan bjuda i form av muter. Mm. Och liksom att säga att ingen svensk kan bli mutad, det är löjligt. Eller som Al Capone sa, everybody's got a price, what's yours? Okej, okay? Men om man fortsätter då. Ungdomar dras in i kriminalitet och det ser vi så väldigt tydligt nu. Vi ser att gängen börjar rekrytera yngre och yngre människor. Det delvis beror det på att de inte sätts i fängelse om de blir fångade, men det är också det visar enklare jobb som de kan göra. Man kan säga till en ungdom, här har du en ryggsäck, ta och leverera den dit så får du x antal kronor för det. Och för en ungdom som kanske inte har särskilt mycket pengar, det är bara jättebra. Mm. Vi ber dig att stå här och om det kommer en polis så ska du vissla eller någonting sånt där. Så vi börjar se att man rekryterar neråt och neråt i tillgängen. Sen revirstrider har jag redan gått in på. Det leder till oskyldiga offer men också det bidrar till rädsla och otrygghet hos medborgarna. Och vi har sett här i Sverige, det är så väldigt tydligt att folk blir räddare och räddare nu. De känner sig otrygga, så vågar inte gå ut på gatan i sitt eget bostadsområde om det är mörkt ute, sådana saker. Sen har vi att den stora inkomsten tillfaller den organiserade brottsligheten istället för staten i form av skatt. Utan nu beriker vi de här gängen. Och sen och också som FN poängterar, vi får ett ökat antal narkotikadödsfall. Och vad det beror på är att i försöket att för det första konkurrera, man vann så dödade man varandra, men också man spädde ut narkotika, men man vet inte hur mycket den är utspädd. Så att varje gång någon tar en drog, de kanske får en starkare drog än vad de tror, och de kan överdosera och dö. Men det är också så att man drar in folk i försäljningen för att kunna ha råd. De som är konsumenter måste också bli langare. Och det kan innebära, eftersom många av dem egentligen planerar inte så väldigt något på lång sikt utan lever för stunden, de kan blåsa den, de får droger på krits så att säga, men sen tar de drogerna själv, sen kan de inte betala. Och blåser du någon, då riskerar du livet helt enkelt. Blåser fel människa. Så okej, så det är några av anledningarna varför vår narkotikapolitik har väldigt allvarliga kontrollskador. Det är de som jag verkligen vill betona. Och jag vill påstå att vi inte uppmärksammar vår nuvarande narkotikapolitikens betydelse för den organiserade brottsligheten. Det ser jag som elefanten i det narkotikapolitiska rummet. Den är där, den är jättestor. Tänker man 2 sekunder så måste man se den. Men ändå låtsas vi som om vi inte ser den.
Men vad skulle hända då om man började experimentera med narkotikapolitiken?
Okej, vi kommer till den alldeles strax. Om man får bara fortsätta en liten rumning. Okej, huvudmålsättningen för vår narkotikapolitik är ett narkotikafritt samhälle. Det har vi haft sen 70-talet i princip. Men så småningom så förstod vi att det är fullständigt orimligt. Vi kommer aldrig att ha ett narkotikfritt samhälle. Så då ändrade vi den lite och så sa vi har det som en inriktningsmål. Vi ska gå åt det hållet. Vi kommer aldrig att nå dit, men vi kan gå åt det hållet. Men det är bara det att alla variabler som man tittar på går åt exakt fel håll. Det är fler som prövar, det är fler som blir problematiska konsumenter, det är fler som dör, det är mer droger in i samhället, vi har mer droger nu än någonsin. Liksom allt som talar om hur det är att vi går mot det målet, säger att vi går inte alls mot det målet, vi går åt precis motsatt håll. Vi måste börja titta på verkligheten, inte på drömmen. Hur ser det ut? Den här narkotikapolitiken vi har, den fungerar inte. Det är bara att erkänna det. Så vad ska vi göra istället? Ja, för det första vill jag föreslå att vi ska ha andra målsättningar. Vi ska ändra målsättningen, så skrota den målsättningen. Utan jag föreslår 2 andra målsättningar. Och det bygger på tanken att vi måste acceptera att vi kommer att ha narkotika i landet oavsett hur vi gör. Så min första målsättning är att vi ska lära oss leva med narkotika. Samtidigt som vi försöker utveckla metoderna för att skadorna på samhället och individerna ska bli så få som möjligt. Det kommer att bli skador, men vi ska ha så få som möjligt. Och det är exakt det vi gjorde med alkohol. Vi hade en folkomröstning för så här 100 år sedan om vi skulle förbjuda alkohol. Vi röstade med minsta marginal att vi ska ha kvar den. Och då blev politiken, okej, vi måste leva med den. Hur ska vi minimera den? Och så utvecklade vi en alkoholpolitik som jämförs med de flesta länder har varit väldigt framgångsrik. Så vi hittade en metod att leva med den här farliga drogen alkohol. Och då menar jag att vi ska göra samma sak med narkotika. Den andra målsättningen jag har är alltså att vi ska ta ifrån den organiserade brottsligheten en av deras viktigaste inkomstkällor. Av de skälen som jag redan har berättat. Och då är det frågan, ja, hur ska vi göra det? Och det första är att vi måste erkänna att ingen vet. Ingen vet lösningen. Ingen vet hur exakt vi ska göra för att uppnå dessa mål. Så vad ska vi göra? Och då säger jag, vi ska bli det experimenterande samhället. Och vad är det för någonting? Ja, det experimenterande samhället bygger på vetenskap istället för tro. För jag vill påstå att vår narkotikpolitik idag bygger på tro, inte på vetenskap. Vad man menar med ett vetenskapligt förhållningssätt är att man värnar om ärlighet. Man värnar om öppen kritik. man värnar om experimenterande. Och man har en vilja att övergå dittills accepterade teorier och åtgärder när dessa motsägs av hållbart bevis. Så alltså, man har inte en politik en gång för alla och säger det här är det och vi ska fortsätta som vi har gjort. För vi har i princip haft i ganska stor utsträckning samma narkotikapolitik i snart ett halvt sekel. Alltså, så vi ska erkänna att vi inte vet vad vi ska göra, men vi ska pröva olika saker och vi ska utvärdera dem. Och om de inte funkar eller om kontrollskadorna är för stora, då prövar vi någonting annat.
Men målet är väl att få mindre kontrollskador än den politik vi har idag?
Ja, absolut. Ja, okay. Absolut. Men jag tror jag måste exemplifiera vad som menas med ett experimenterande samhälle. För att Sverige i viss mån har varit ett experimenterande samhälle vad det gäller alkohol.
Nej, men min poäng är väl att Sverige har varit ett experimenterande samhälle på väldigt, väldigt många områden av politiken. Och det är lite den politiken som har landat oss i den här sörjan.
Ja, jag vet inte om jag vill gå in på det just nu. Jag håller mig till drogfrågorna.
Okej, okay, all right.
Okay. Så jag tar ett exempel från drogvärlden, det vill säga alkohol igen. Jag ska prata lite om mellanöl. Det är kanske många av lyssnarna som inte vet vad mellanöl är eftersom den finns inte längre. Men 1965 beslöt riksdagen att vi ska försöka få svenskarna att dricka svagare alkoholdrycker. Vi vill minska totalkonsumtionen av alkoholen i samhället. Så man hade en idé att om vi skulle sälja en öl i livsmedelsbutikerna som var starkare än lätt öl men svagare än stark öl, då skulle folk gå till livsmedelsbutikerna och köpa det här mellanölet som det heter. Det var 4,5% volymprocent alkohol i den. Och de skulle inte gå till Systembolaget och köpa ännu starkare öl eller ännu värre köpa vin eller stark sprit. Så man hoppades att vi skulle minska den totala konsumtionen den vägen. Så vad hände då? Eftersom mellanöl var lättillgänglig och den var också tillräckligt stark att bli berusad på, så blev det mycket populärt, speciellt bland ungdomar. Så vad vi såg helt enkelt att ungdomsfylleriet ökade ganska ordentligt. Och det innebar att 1972 så skapade man en åldersgräns för att köpa mellanöl. Man måste vara 18 år. Och man hoppades att det skulle minska ungdomsfylleriet om man skulle fortsätta experimentet med mellanöl för att se om vi kunde få ner totalkonsumtionen. Men det visade sig att totalkonsumtionen fortsatte att öka och det berodde faktiskt på mellanölet. Så att till slut så bestämde man sig att 1977 att vi avskaffar mellanölet. Och det är alltså enligt principerna för det experimenterande samhället, man genomförde en reform, man följde resultatet av reformen. Och sen använde man resultatet av undersökningarna för som grund för kommande beslut. Så i det experimenterande samhället, åtgärderna är tidsbegränsat till att börja med. De har tydliga syften som man kan utvärdera, har vi nått syften eller inte. Man mäter måluppfyllelsen och om inte målen uppnås så investerar man resurser i andra åtgärder. Det är så det experimenterande samhället fungerar och det är det vi gjorde med mellanölet. Men i narkotikasammanhang har vi inte gjort så. Vi har inte varit intresserade av några experiment utan vi vet vad det är frågan om. Så okej, jag säger att vi måste börja nu experimentera med narkotikapolitiken. Och vi måste först och främst erkänna att vi inte kan säga på förhand vad som är det bästa sättet att gå fram. Utan vi prövar oss fram. Och hur gör man då? Jag menar att vi måste pröva med en reglering av narkotika. Och det finns risker med det. Vi måste vara medvetna om det. När vi gjorde exempelvis mellanölet mer tillgängligt så ökades konsumtionen. Det såg vi. Och
en del av den konsumtionen börjar bli problematisk. Så vi måste vara medveten om man börjar reglera. Vad vi menar med reglering är att man har ett system där man har legal både produktion och försäljning. Den regleras i lag så att säga. Om vi börjar med en reglering, vi måste noga kolla vad som händer. Om man gör en gissning, och det är bara en gissning, så kommer vi att få fler människor som använder mer droger. Det kommer att bli en högre konsumtion. Men det är frågan, är den högre konsumtionen, är det problematisk konsumtion eller rekreationskonsumtion? Som en hypotes, och jag betonar en hypotes, det är ingenting jag kan säga att det kommer att bli så. Men som en hypotes så kommer inte det bli en drastisk ökning av problematisk konsumtion. Därför att de människor som har förutsättningar för att bli problematiska konsumenter, de ändras inte med det. Men vi kan säga att folk som är på gränsen kanske går över gränsen genom att drogerna är lättillgängliga.
Och då är frågan, hur många ligger på gränsen?
Ja, det vet vi. Vi måste ta reda på det, men vi måste kolla. Men det är en hypotes. Och om vi följer den här regleringen vetenskapligt så tar vi reda på det. Och om resultaten är att biverkningarna är för stora, då får vi göra något annat. Sen som en konkret förslag. Jag skulle vilja att vi hade en statlig kommitté som fick direktiv att undersöka olika modeller för reglering. För att det finns inte bara ett enda sätt att reglera. Det finns olika sätt att reglera. Och man kan inte bara säga det här funkar inte där. Vi kan inte göra det. Utan Sverige är ett eget land. Vi har en egen kultur. Vi har våra egna normer. Och vi har också vårt eget sätt att genomföra åtgärder. Så jag skulle vilja ha en kommitté, en vetenskaplig kommitté, inte politiskt, som undersöker vilka möjligheter vi har, diskutera för- och nackdelar och komma med förslag till hur en svensk modell för reglering skulle kunna se ut. Så om jag tar konkreta exempel, det finns olika modeller. En är exempelvis det som finns i Nordamerika i stor utsträckning, att det är, man övergår den åt marknaden. Man har vad vi kan kalla för en kommersiell modell. Vi låter privat intressen tillverka och sälja. Och du visar servicen. Det är en modell. En annan modell är någonting som liknar Systembolaget kanske. Någonting vi tar lärdom av alkoholregleringar och kanske försöka tillämpa dem. En tredje modell skulle kunna vara det som kallas för cannabis sociala klubbar. Och vad det är att det finns i Spanien, det finns i Tyskland. Tyskarna har nyligen beslutat om det. Och vad det är i princip är att om man vill ha cannabis så måste man tillhöra en klubb. Det är klubben själv som tillverkar cannabis. Och de får bara sälja till medlemmar och klubben bestämmer hur mycket man får köpa och sånt där. Och det är regler kring det. Men det är tre modeller. Det finns fler modeller också. Men låt oss noggrant undersöka vad som har gjorts och försöka komma fram till en svensk modell.
Det är klart att Spanien har så här charmiga cannabisklubbar. Hade det varit i Sverige så hade den säkert kommit fram, den här kommittén, till att vi behöver engagera ABF för det här, starta upp föreningar och så måste man fylla i blanketter innan man röker sin joint.
Jag vet inte, men låt oss diskutera alternativen. Låt en allvarlig vetenskaplig kommitté diskutera eventuella för- och nackdelar. Det där med genomförande, vad du pratar nu om är genomförande. Jag vill gärna ta ett exempel på hur viktigt det är med genomförande. Man kan inte bara titta på vilket beslut man har fattat. Man måste titta på hur man genomförde den. Så exempelvis när Kanada först legaliserade cannabis. Vad de inte gjorde var att de såg inte till att produktionen var igång och att det hade tillräckligt många försäljningsställen. Så vad som hände var att de upptäckte att ja, den illegala marknaden fungerade ungefär som innan.
Mm.
Och då säger de, där ser man, det är ingen mening att legalisera. Men vad som hände så småningom kom man underfund med att man måste genomföra det här bättre. Och nu fungerar det lite bättre i kameran än vad det gjorde. Så vi kan inte bara titta på åtgärderna, vi måste också titta på genomförandet. Och liksom, du har nu kommit med vissa farhågor om hur genomförande kan se ut. Men det behöver inte se ut sådär.
Alltså, jag kan lätt tänka mig att man kan lita på svenska staten för att göra narkotika tråkigt.
Okej,
liksom.
Okay, men man kan också tänka sig att man kan argumentera det om man har emot det, om man har andra uppfattningar. Men i alla fall, den här regleringen då, den är till för att ta ifrån den organiserade brottsligheten en väldigt viktig del av deras inkomster. Den skulle hindra en hel del stämplingar. Det skulle ge regeringen betydligt inkomster. Och de inkomster skulle kunna användas till annat. Exempelvis istället för att spendera pengar på rättsapparaten så skulle vi kunna satsa på vårdsystemet. Det är liksom det öppna andra möjlighet.
Och du tror att det i förlängningen också skulle lösa de problem som vi står inför nu? Det vill säga med det ökande våldet, rekrytering av barn till kriminella gäng?
Ja, kanske inte omedelbart, men i alla fall det blir svårare om det är nu så att drogen är reglerad. Det är svårare för den organiserade brottsligheten att tjäna pengar på något så de. Och det är dessutom sådana här jobb som man nu kan ge till barn att ta ett paket härifrån dit. Det finns inte sådana jobb så att säga. Och dessutom kan man hoppas att de här revirstriderna i alla fall kommer inte att handla om narkotika. De kanske handlar om någonting annat. Men det är också en fråga, och det är någonting som den här kommittén som ÖVH ska jobba med. Ska vi legalisera en drog först, exempelvis cannabis, och se vad som händer? Men om vi gör så, naturligtvis kan den organiserade brottsligheten satsa på något annat, exempelvis kokain.
Mm.
Vilket det också är en stor efterfrågan på just nu. Så vi måste bestämma också om, ska vi ta vilka droger, hur många droger ska vi ta i det här experimentet? Och det vet vi inte på förhand. Men om vi bara satsar på en så lämnar vi ett utrymme för den organiserade brottsligheten att fortsätta fungera naturligtvis. Men vi kanske ska börja med en så att vi bygger upp ett system så vi vet vad vi gör. Och om det inte är staten, för jag har inte sagt att det är nödvändigtvis staten som ska ha det. Det kan, en modell är att man låter privat verksamhet göra det, men staten måste.
Så istället för cannabisbolaget blir det Mac Cannabis och Cannabis King? Och...
Nej, det kanske blir att en reglering av privata intressen. Det vet jag inte, men vi har ju sådana regleringar i alla möjliga sammanhang. Jag kan inte säga, jag kan inte sitta här och säga, gör vi 1, 2, 3, då blir det bra. Jag säger, ingen vet. Vi måste experimentera oss fram.
Ja, fast en sak vet vi, och det är ju att nuvarande politik inte fungerar.
Ja, det är det vi vet. Den som vill se öppna ögonen, den måste se att det inte fungerar. Men man är så rädd för att pröva någonting nytt. Och rent politiskt, jag menar, många kanske upplever det är självmord att ens föreslå det här. Och det är politiskt självmord.
Ja, det är det.
Så det är därför jag tycker man kan ha en kommitté, vetenskaplig kommitté, som inte är politiker. Och de bygger sina förslag på vetenskap. Sen kan politikerna så att säga använda det som ett argument för att genomföra ett försök med någonting nytt.
Ja, men jag tänker så här, du är ju en världsvan man. Det här är ditt expertområde. Du har ägnat större delen av ditt liv åt det. Skulle du säga att den svenska inställningen till narkotikan är en extrem outlier i världen?
Vi kan säga att man börjar bli mer och mer marginaliserad. Från början så var vi en gänget så att säga. Men man ser hur det ena landet efter det andra ändrar sin politik. Och jag menar, så småningom så tror jag att Sverige måste ändras. Det kommer att bli regleringar från EU eller någonting sånt där om vi inte gör något. Men det är också en generationsfråga. Man ser att dagens yngre människor har lite andra idéer om droger än vad deras föräldrar har. Så att förr eller senare blir de yngre människor blir också politiker som får inflytande.
För de undersökningar som har kommit upp på sistone säger väl att alkoholkonsumtionen bland unga går ner.
Ja.
Och då antar jag att det beror på att jag bara antar, jag är inte forskare, jag behöver inte stå till svars, utan jag antar att narkotikakonsumtionen har gått upp.
Vi kan säga att vi har inte vetenskapligt bevis att det är så, men det är möjligt att det är så.
Det är en rimlig hypotes.
Ja, man kan ha den som en hypotes.
Okej,
men jag skulle säga bara lite mer här. Alltså, den här åtgärden som jag nu pratar om med regleringar, det är på kort sikt. Det vi kan göra precis nu och kortsiktiga effekter. Men på längre sikt så måste vi gå tillbaka till de där fyra stadierna i avvika karriärenmodellen som jag pratade om inledningsvis. Och vi måste ställa frågan, hur kommer det sig att vissa föräldrar stämplar sina barn? Och hur kommer det sig att samhälleliga organ som förskolan och skolan och fritidshemmen och sånt där inte lyckas med en del ungdomar? Och vi måste också börja diskutera sådant som bostadssegregation, som arbetslöshet och sånt som är makrovariabler som ligger bakom stämplingsprocesserna. Och vi måste faktiskt säga att narkotikaproblemet kan inte lösas med enbart narkotikapolitik, utan i allra högsta grad måste vi se till den allmänna välfärdspolitiken.
Ja, där skiljer vi oss åt, du och jag, Ted Goldberg. Men jag vill ändå tacka för att du kom till dekonstruktiv kritik, om du inte har ytterligare några förslag att lägga fram.
Jag vill avsluta bara med en citat från en amerikansk professor som heter Donald Campbell. Och han skriver så här: det finns en tendens hos beslutande församlingar att välja symboliska eller kosmetiska åtgärder som syftar till att övertyga allmänheten om att man gör något, istället för att söka reella lösningar på problem. Och jag skulle vilja be våra politiker att fråga, stämmer det här i Sverige också?
Det är en bra fråga. Tack så mycket, Ted.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med professor Ted Goldberg. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam. Du får ett reklamfritt avsnitt 2 dagar före allmänheten. Om du tillhör den så kallade allmänheten men ändå vill stödja podden kan du också göra det på PayPal med Bitcoin eller via Swish 0768943737. 0768943737. Jag är oerhört tacksam för ditt stöd. Vill du läsa min och Jens Ganmans bok Älskade Public Service så går det inte längre, i alla fall inte i fysisk form. Den är slut. Vill du läsa den som e-bok så går det såklart. På min hemsida tillhandahålls en pdf under fliken shop. Vi kommer möjligtvis att trycka en till upplaga av Älskade Public Service, men innan det tänkte vi försöka göra en ljudbok av den. Jag vill därför be dig om hjälp med det projektet. Vill du kunna lyssna på ljudboksversionen av Älskade Public Service eller ge en ljudbok till en vän som inte är så bra på att läsa, swisha mig på 0768943737 och skriv meddelandet Älskade Public Service så jag vet att du röstar för att genomföra det projektet. Jens Ganman kan du stötta på hans Substack, jensganman.substack.com. jensganman.substack.com. Vill du köpa min bok Det här är en svensk tiger så finns den fortfarande i lager, inne på sin 7:e upplaga. Det är alltså på hemsidan aronflam.com. Gå därför gärna in och beställ där. Leveranstiden är lång, men det är väl värt din väntan. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god och kärleksfull tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.